Ja, vi hälsar lyssnarna välkomna till våran lilla, vad ska man säga, vad kallar vi våran lilla håla här där vi forskar oss igenom den svenska kungafamiljen. Kungpodden kallas den.
Ja, dels kallar vi den Kungpodden och sen kallar vi Kungpodden för ett nätradioprogram som leds av mig, Anders Hyllenberg, och dig, Ante Wiklund.
Ja, precis. Sveriges enda historiska nätradioprogram.
Som vi kallar för en kungpodd, i och för sig, kommer på nu.
Jo, det är sant. Ja. Det är också Sveriges enda podd som handlar om historia. Vi har ett lite specialavsnitt på lager idag.
Det har vi. Vi ska prata om Birger Jarl idag.
Och alla uppmärksamma lyssnare hajar ju till nu och tänker, Birger Jarl, han är ju ingen kung. Men
han är ju faktiskt en jarl.
Han är faktiskt en jarl. Ja, det är ju lite som att du, Anders William Podd, är en poddare. Och jag, Ante Wiklund Podd, är en poddare också. Så är Birger Jarl en jarl. Alltså inte en kung. Men han är ju en minst sagt viktig politisk historisk person med mycket politisk makt i Sverige. Så vi kände att det där som vi rörde vid honom lite grann i förra avsnittet, men det räckte inte riktigt för oss. Vi vill dyka lite djupare in i den historiska personen som är Birger Jarl.
Ja, och som vi var inne på lite senast, så är det ju, det här är ju inte vilken mäktig man som helst. Han är inte bara man bakom makten, han är också lite mannen framför makten. Att han är, till skillnad från andra Jarl Ulf Fase och såna här framträdande personer, så är alla, verkar ha vetat under hans tid och vet nu, att han var de facto härskare under sin tid. Så vilket kvalificerar honom för ett eget avsnitt i Kungpodden, skulle jag säga.
Jo, jag tycker det också. Men frågan är ju då om vi i framtiden kommer börja, när vi börjar komma till 1900-talet, och vi börjar göra specialavsnitt om Per Albin Hansson och sånt där. Men det, den bron tar vi när vi kommer dit. Ja, annars så är jag, har varit sjuk ungefär en vecka nu. Jag blev biten av en japansk insekt ute på landet, så hela min fot svällde upp och gjorde ont. Det låter värre nu än vad det egentligen var. Men jag har också fått någon slags influensa eller förkylning, så jag, om jag nu låter jag lite...
De hade inte med varandra att göra, eller? Du blev inte biten i halsen.
Nej, de har nog inte med varandra att göra. Men i början trodde jag att jag mådde illa för, på grund av bettet. Men det har nog ingenting med det att göra. Däremot så vill jag ju, jag säger det här nu för att ifall jag låter konstigt i det här avsnittet, så är det väl för att jag är lite täppt i näsan, lite ont i halsen. Men alla snörvlingar och hostningar kommer vi ju klippa bort, såklart. Och det ligger ju på ditt bord den här gången, Anders, med tanke på att jag klippte förra avsnittet.
Det gör ju det, tyvärr. Jag har ju klippt ett tidigare avsnitt och det blev väl okej, men det var också då som jag slängde in jättemycket så här referenser till gamla Super Mario-filmen till exempel och sådär.
Ja.
Saker som kanske mest jag tycker är roligt.
Ja, jag, av erfarenhet kan vi säga att jag tycker att sådana här saker blir roligast när man själv tycker att de är roliga. Så får alla våra lyssnare får finna sig i att ja, det här avsnittet blir kanske lite extra meme-tätt och ljudklipp och sådana saker. Med det sagt så hälsar vi våra lyssnare välkomna till avsnitt... Ja, inte ett numrerat avsnitt faktiskt, utan det första specialavsnittet, om man inte räknar med podden som jag släppte för ett tag sedan. Första specialavsnittet av Kungpodden om Birger Jarl. Nu kör vi.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spelade i skolan.
Kommer till okay. King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte vader! Sökungen!
Nice.
Grattis Sverige! Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Du, det har varit nationaldag sen vi spelade in sist. Det var en nationaldag bara i... Ja, i förrgår, va? Vi spelade in den 8 juni nu.
Det är förrgår då, ja, precis.
Vad gjorde du på nationaldagen?
Ja, jag uppmärksammade Gustav Vasas kröningsdag, som blir historiskt det.
Ja.
Genom att... jag har beställt massa visitkort åt Kungpodden, så jag hämtade ut dem. Jag försökte hämta ut dem kvällen innan. Jag vet inte om du känner till, det finns något som heter Instabox typ. Man på 7-Eleven går och slår in en PIN-kod. öppnar en låda och tar vad man fått. Ja, det är jättesimpelt. Men jag stod och var skitarg på en låda för bara, men vad fan, det finns ju ingen liksom monter där man slår in den här grejen. Vad ska man jag följde en sån här sms-grej, bara, vad fan är det här? Och så var jag skitarg och så gick jag träffa en kompis och drack öl och bara, det är så jävla dåligt det här systemet. Bara, ja men Anders, du ska bara kolla åt vänster. Alltså där var lådorna med montern. Jag bara, va? Då har jag stått och svurit och gjort bort mig själv i 7-Eleven i en timme. Och sen blev jag arg och full och så kollade till vänster. Och man hade kollat till vänster. Och allt. Men det är tidsspår. Där inne i alla fall så fanns Kungpoddens visitkort som jag beställt fram. Så jag åkte runt på nationaldagen och delade ut dem på en liten voice-sparkcykel som jag hade. Det var väldigt kul.
Man kan se bild på det på vår Facebook-sida när du står med snabba glajer och din voj.
Jag åkte upp till Skansen Kronan här i Göteborg där det var traditionellt firande. Lite för traditionellt, eller inte för, men lite väl traditionellt. Folk var utklädda till karoliner och sådär, så man visste att det var gammalt och svenskt.
Ja,
ja, knöt lite kontakter, nätverka.
Ja, fick vi några nya lyssnare tror du?
Definitivt.
Ja, om ni nu kommer in i det här avsnittet direkt och faktiskt blir värvade till att lyssna på podden tack vare den här aktionen på nationaldagen, så välkomna till Kungpodden. Men lyssna inte på det här avsnittet för helvete, utan börja om på avsnitt 1, för annars så missar ni ju allt det goda som finns där. Trots att det här är ett specialavsnitt så kan vi inte bara låtsas som ingenting. Birger Jarl må vara en icke-kunglig politisk-historisk karaktär, men det ändrar inte på faktumet att vi faktiskt fortfarande har en kung i Sverige idag, och vi i Kungpodden har ändå ett ansvar att dokumentera och berätta för våra lyssnare vad det är som händer i kungafamiljen, och det gör vi i vårt stående inslag
Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av kungahuset.
Fick ni reda på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tala om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
För de som firade nationaldagen i Stockholm tillsammans med kungafamiljen så väntade en smärre förskräckelse. En smärre chock. Vi är nämligen många som undrade var Chris O'Neill var under nationaldagen, eller hur?
Ja, det är vi. Då har jag varit i flera minuter nu. Eller jag menar dagar.
Ja, för prinsessa Madeleine åkte själv i sin kungliga vagn, eller vad fan det ska nu kallas. Chris O'Neill och barnen var inte att synas. Och ja, det, Svensk Damtidning rapporterade att det var ju konstigt att han inte var med. Det var många som saknade Chris O'Neill under kungafamiljens stora nationaldagsfirande. Men snart kommer han. Vi kan nämligen avslöja att prinsessmaken dyker upp vid sin hustrus sida redan nästa vecka. Så ni som blev stressade och oroliga, ta det lugnt. Kungpodden är här och för vidare den goda nyheten att nästa vecka så är både Chris O'Neill och Madeleine tillsammans i Sverige igen. Det som hände då var att de två barnen blev sjuka så att de kunde inte flyga.
Mm. Vad intressant. Okay.
Ja, de flyger ju ända från Florida då,
jag är lite så här mållös här. Jag vet inte vad jag ska. För att det är så fruktansvärt intressant. Så jag har lite svårt att veta vad jag ska säga.
Jag har inte så mycket mer spaning på det här. De flyger ju ända från Florida, för de bor ju där. Min enda, jag har två spaningar. Eller egentligen en spaning och en segway in till nästa artikel egentligen. Första spaningen, eller snarare iakttagelsen, är att Chris O'Neill ser mycket dassigare ut än vad jag trodde att han gjorde.
Mm, jag kollar på den här bilden nu. Han, Chris O'Neill. Man tänkte att han skulle vara så här riktigt fräsch. Eller såg han inte ut så förr? Han var
jag
lite
vet inte. Han ser ju jätteofräsch ut. Ingenting emot gamle Krille. Han är säkert glad och igång och aktiv och sånt. Men han
har lite okammat hår typ.
Ja, han ser äldre ut än Madeleine. Det är han kanske också, jag vet inte. Men han ser liksom
lite pluffsig.
Ja,
kanske.
Lite pluffsig, lite så här gammalt skägg som ser inte så väl rakad ut. Nej, jag vet inte.
Vi ska undersöka att Kungpodden och säga det här i all välmening och bara
absolut.
Chris O'Neill att,
absolut, absolut. Men jag tycker att han ska faktiskt get your act together. Lite längre ner i artikeln så ser han lite bättre ut, men det ser fortfarande så här. Jag vet inte, han ser lite konstigt ut. Jag trodde han såg mer ut som prins Daniel, så lite ordentlig och
prins Daniel ser ju rätt snygg faktiskt.
Ja, han ser ju charmig ut. Jag har en lista över människor i kungafamiljen som jag skulle vilja umgås med. Så är ju efter kungen som ligger nummer 1, så är nog prins Daniel nummer 2 skulle jag säga.
Ja, då får man åka resebil och sånt där.
Jo, precis. och hänga i Ockelbo där jag ändå har en sommarstuga. Jag kanske ska bjuda med mig honom dit någon gång. De hade ju förresten en, i Ockelbo fanns det en älgpark med några, ett gäng älgar. Och då var det två älgar som fick namnen Daniel och Victoria. Och sen dog Daniel.
Nu kommer jag på att jag fram tills nu blandar ihop Carl Philip och Daniel. Nej. Det är klippt det här, det är ju inte alls det. Jag vet exakt vem som är vem. Fortsätt.
Ja. I Ockelbo så hade de en älgpark förut med två älgar. De hade flera älgar, men två väljarna hette Daniel och Victoria. Det var väl så här trevlig gullig. Men sen dog Daniel, tror jag. Så det var ju trist.
Mörkt omen.
Ja, verkligen. Men de fick ett barn innan det. Eller ett barn heter det inte. Det heter ett föl, va? Som hette Lillprinsen. Jaja, skitsamma. Segway in till nästa mycket spännande artikel. Minst lika spännande. Är ju då... De skulle ju då flyga från Florida med tanke på att de bor i Florida, av någon jävla anledning. Men med tanke på de senaste tidens miljödebatter och Greta Thunberg och sådana där saker, så väljer ju kungen hellre att åka tåg. Och det kan vi se i Svensk Damtidningsartikel "Unik bild på tågresenären kungen. Vi berättar mer om hans resa." Det är alltså först en bild på där han sitter och tittar ut genom ett fönster och ett snabbt tåg. Ser ganska go ut. Kung Carl den 16 Gustav är en miljömedveten person som gillar att resa på spåret. Häromdagen gled han rofyllt genom vackra sommarsverige till områdena som fortfarande är märkta efter skogsbränderna förra året. Så han åker upp till Norrland, södra Norrland mest, tror jag, Gästrikland, för att besöka de här skogsbrandhärjade områdena. Jag tyckte att den här, det är en ganska cool bild när han sitter och tittar ut genom fönstret, men jag upptäckte sen att det är ju en massa kinesiska tecken i bakgrunden i fönstret. Om vi läser vidare lite grann här. Kung Carl den 16 Gustav är miljömedveten och med sitt valspråk för Sverige i tiden väljer han att resa grönare. Något som gör aktuellt i takt med de otaliga larmrapporterna om de globala klimatförändringarna. Han bara, okej, so far so good. Han vill åka tåg för att, ja, men det är en del av...
Jag läste vidare lite.
Ja, här, ja. För Sverige i tiden, då också in i postapokalyptiska tiden efter miljökatastrofen och andra saker då. Och sen står det då: på bilden ovan ser vi vår regent åka tåg till flygplatsen i Shanghai på väg hem från sitt besök i Kina 2010. Och så här, jag har ingenting emot att kungen flyger. Jag tänker inte hålla på så här miljöhetsa om att han inte ska flyga flygplan till och från Kina. Men det verkar lite konstigt att ha som exempel på att han tycker om att åka tåg, så är exemplet att han åker tåg till flygplatsen.
I Shanghai. Lång flygresa till världens största miljöbo. Vilket inte kungen ser på något sätt. Nej. Men det är Svensk Damtidning. De kan inte riktigt vinkla det här till liksom en... Jag har stor respekt för våra kollegor i Svensk Damtidning, men det här tycker jag faktiskt att de inte har ett case riktigt.
Nej. Det jag ser framför mig är att de har kollat igenom arkivet efter bilder på kungen som sitter i ett tåg, hittat en bild, insett att det är en bild som är i Kina och måste på något sätt kommentera det, för att det är så här, annars så märker man att det är inte Alingsås i bakgrunden, för Alingsås har inte en gigantisk fabrik med typ 20 000 slavanställda.
Betyder det också att de inte kunde hitta en annan bild där han åker tåg?
Jag kan tänka mig det.
Man får minna ta en från Kina.
Ja, jag tänker mig det.
Det är en jävligt snygg bild som kanske valde just den här. Han ser rätt kul ut.
Ja, det är en ganska
han
cool
bild. Han ser bestämd ut.
Verkligen. Ut verkligen. Jag föredrar nästan dock den bilden som kommer lite längre ner, för de har en till bild, men den är ju tagen just inför det här besöket då i Hälsingland. Inte i Gästrikland, förlåt. Hälsingland. Förut ligger ju Ockelbo i Gästrikland. Jag har en sommarstuga där.
Han ser lite god ut där när han sitter med en portfölj i knät. Sådär.
Mm, han sitter, här är ju mer en klassiskt svenskt X2000, ser man på fåtöljerna och på interiören och sånt, ganska snyggt. Och här sitter han med en liten läderfåtölj och en ljus kostym, tittar ut genom fönstret, gör lite jobb. Ja, det här är en god look på kungen tycker jag. Han ser trevlig ut. Det här är också en ganska bra bild, för det här sitter han faktiskt på ett svenskt tåg och åker ut till sitt resmål som inte är en flygplats.
Jag tycker det här är ett jävla sidospår, men om man scrollar ännu en
minut igen,
så är det en bild på prins Daniel och Per Bill, en svensk moderat politiker.
Ja.
Jag tycker det är lite kul för att de ser ut som... Prins Daniel ser ut som en yngre och snyggare variant av Jimmy Åkesson på den här bilden. Mm. Och Per Bill ser ut som en äldre och fulare variant av Jonas Sjöstedt på den här bilden. Har du tänkt på det? Det är slående.
Verkligen.
Ja.
Det här får vi...
Ja.
Ja.
Nu är ju det här då bara ett rent audiomedium, så ni kan inte se det här,
men vi kan lägga upp...
Believe you me listeners, det var riktigt roligt.
Vi kan lägga upp det i kommentarsfältet sen när vi lägger upp poddavsnittet här. Ja, annars var det inte så mycket mer. Kungen åker upp till Hälsingland där, kommenterar lite grann om de här bränderna. Han kommenterar dock på ett sätt, han börjar kommentera det svenska försvaret, vilket börjar nudda på det här. Han börjar komma lite för nära den här gränsen om att kungen inte får prata om politik. Eller inte för nära för min del kanske, men jag tycker det är lite intressant. För han säger, vi lär oss varje gång, vi är inte sämre än så. Vi ser att försvaret som har monterats ner nu byggs upp igen. Man trodde att världen skulle bli bättre, men nu känner man att det kanske gick för långt. Vi tar lärdom och det får vi göra även här. Men kanske skruva upp tempot lite, säger kungen. Och här känns det ändå som så här, han börjar ju nästan kommentera nuvarande politiska frågor här, eller? Spännande.
Ja, han har en liten linje i försvarsfrågan kanske. Jag förstår vad de är inne på, liksom, att det är så här, det här är en politisk linje som sker nu ändå. Det är ganska många som pratar om försvaret och sådär. Så han befinner sig i mittfåra, men jag tycker det roligaste med det här är att han säger, ja, det är bra. Och det känns som att han så här, någon talskrivare har skrivit där. Och så tittar han omkring sig själv och lägger till bara, men kanske skruva upp tempot lite.
Nej.
Vad gör han då? Jag bara, det kan man få säga, lite fart och fläkt bara. För det känns nästan, det låter som att han är lite missnöjd.
Där börjar han ju, lägga lite värde i det, så att säga. Ja, intressant, kämpa på kungen. För att knipa upp säcken här då, så kände Svensk Damting att de behövde någon mer koppling till tåg här, med tanke på att den här artikeln hette Unik bild på tågresan, på tågresenären kungen.
Och då kom ju den extremt roliga undertiteln, Drottning Elisabeth åker också tåg.
Ja, drottning Elisabeth och prins Philip, eller prins Philip, tycker liksom kungen också om att se det gröna landskapet glida förbi utanför fönstret. Slut.
Hon ser ju inte så jättenöjd ut på den här bilden. Titta mer på fönsterkarmen.
Hon är lika grön som det gröna landskapet utanför dock. Hon har en väldigt intressant prinsesstårte grön uniform på sig. Ja.
Jag kan ju säga så här, drottning Elisabeth är ju inte i närheten av stil för vår egen kung när hon tittar ut genom ett tågfönster. Den konsten har hon inte bemästrat.
Nej, verkligen inte. Och det kan vi väl ta med oss från det här avsnittets inslag. Kungpodden bevakar svensk... Nej, vänta. Fan, nej.
Det är Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning. Nej, vänta. Okej, det är fan, jag skulle läxa upp det här, men det är svårt. Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av kungahuset.
Nej, det svenska kungahuset. Det var ju svårt,
fattar du väl, Ante?
Ja, Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av det svenska
kungahuset. Ska vi införa den svenska kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av det svenska kungahuset?
Den svenska kungpodden. Det får vi lägga till när våra norska kollegor Antnjalf och Anders startar den norska kungpodden.
Antnjalf. Är det norrman den all där?
Jag tycker att det är samma sak, jag vet inte. Ja, du, vi sätter punkt där för det här inslaget. Nice. Och med det så går vi in i det här avsnittet faktiska tema, nämligen Birger Jarl. Vi hoppar tillbaka sen sådär 800 år. Tillbaka i tiden ungefär. Jag måste ändå påpeka lite snabbt att det är intressant att vi har rest ungefär, ja men typ 1200 år på en 5 avsnitt.
Ja, det blir ju så när man tar ettan i sin helhet. Ja, ynglingätten var ju såklart den största tidshoppen för att, ja, pretty precis. Crazy och väldigt legendariskt och sådär. Men man märker också på att den börjar sakta ner i tempo väldigt mycket. Det är första gången som vi bara avhandlar en person. Och det kommer vi nog när vi går in på Bjällboätten att börja göra mer och mer.
Precis. Men än så länge så är vi, även med det här avsnittet, så är vi fortfarande kanske Sveriges enda podd som aldrig har följt sina uppsatta regler för vad podden ska handla om. För även om det här avsnittet handlar om en person, så handlar det ju faktiskt inte om en kung, som sagt.
Och det är nästan inte kronologisk ordning heller, va? För vi typ hoppar lite, nej. Ja, för det leder oss naturligt in på det här. Var slutade vi förra gången? Gick vi förbi Birger Jarl? Det gjorde vi kanske inte i och för sig.
Förra gången så vi kom in på Birger Jarl. Så det vi ska göra nu är egentligen inte att fortsätta där vi slutade, utan backa tillbaks lite grann och skifta fokus till Birger Jarl istället för Erik Eriksson och de andra Erikarna och Sverkarna. och fortsätta historien därifrån då med just fokus på jarlen.
För senast så slutade vi på Erik Lesbahalte, även känd som Erik Eriksson, som hade Birger Jarl som jarl, eller hur?
Precis. För vi har sagt att vi inte ska prata om ätter den här gången, men det finns lite frågetecken som vi började snudda vid i förra avsnittet som vi ska reda ut lite grann här nu. För Birger Jarl sägs ju vara den som gör att den så kallade folkunga ätten får den svenska tronen. Men det är inte ett helt oproblematiskt namn för den här ätten. Den kallas ju ofta för Bjällboätten nu för tiden istället. Och vi ska väl börja kanske lite grann med att men reda ut den här lite krångliga ättenamnsfrågan.
Vi har ju för det här avsnittet baserat oss nästan helt och hållet i Dick Harrisons bok Jarlens sekel. Mycket god bok, kan rekommendera läs den. Vi kan väl helt enkelt läsa upp lite från vad Dick Harrison skriver här om konflikten. Ska Birger Jarls ätt kallas för Bjällboätten eller Folkungaätten? I sin bok så skriver han en liten luftanekdot som går så här. Det hände sig en gång under år 2000 att jag blev uppringd av en högst irriterad och irriterande individ som enligt egen utsago var hemmahörande i Vadstena. Jag fick senare veta att han var konstvetare, expert på Strindberg, hade docentkompetens och var ett högdjur i nämnda kommuns kulturnämnd. Samtalet hade karaktären av utskällning på låg nivå. Men den här personen då, han var grundligt förbannad över att jag gett e-postmeddelande till en god vän, alltså inte ens ett offentligt uttalande, vid folkhögskolan i Vadstena hade skrivit som svar på en fråga att jag ansåg det onödigt och föga historiskt korrekt att låta det gamla palatsbyggnaden i staden byta namn från Bjällboättens palats till Folkungapalatset. Dessutom hade jag varit galen nog att våga påstå något så befängt som att majoriteten av Sveriges medeltidshistoriker inte längre anser att Folkungaätten är den mest relevanta termen att bruka om släkten i fråga. Jag kan ärligt talat inte erinra mig något annat enskilt tillfälle under min tid som akademiker och författare, vilket jag blivit så uttryckligt grovt och innerligt förelämpad. Allt för att jag tyckte illa om en påhittad släktterm. Men den upprörde kollegans själva upprördhet är intressant. Tid bakom palatsnamnfrågan döljer sig en av svensk historias mest infernaliska släktnamnsproblem genom tiderna. Traditionen om folkungarna. Ja, vi kan väl sammanfatta det att det som folk blir arga över här mot Dick Harrison, det finns en viss konservatism i att bevara det här namnet som kan vara baserade bara liksom någon slags grundläggande traditionsimpuls, men också liksom lite någon slags tanke om nationsbygge historia som man inte får pilla med. Men i det här fallet så har det väldigt mycket att göra med lokalpatriotism. Det är ganska många människor runt Vadstena som är väldigt upprörda över det här.
Jag kan väl på ett sätt så kan jag hålla med om att Bjällboätten inte låter lika coolt som Folkungaätten. Folkungaätten låter ju bättre, men
problemet med namnet är ju inte bara att det skulle vara inkorrekt på någon så här detaljanal nivå. Det är för det första antagligen korrekt, eftersom att det inte var ett samtida namn på den ätten och sådär. Vi kommer gå in lite djupare på det snart. Men det stora problemet är ju att det finns en till Folkungaätt som existerar samtidigt som Birger Jarl lever och verkar, och som han är i konflikt med.
Det är ju inte en ätt, utan snarare de kallar sig för Folkungarna.
Ja, sant. Och de är mer en faktion, en politisk faktion. Men om man skulle hålla fast vid Folkungaätten då, så hade det varit Folkungaätten mot den politiska faktionen Folkungarna.
Ja, och det bär med sig en viss förvirring för läsaren och forskaren då. Det kan man ju förstå. Sen är den här första grejen med att de kanske inte, eller att de inte hette Folkungarna på sin tid. Det är ju visserligen antagligen sant, men de hette ju antagligen inte heller Bjällboätten, som de nu för tiden då brukar kallas istället. Utan det är ju någonting man har hittat på i efterhand för att då benämna den här ätten. Vad ätten i sig faktiskt kallade sig själva, det vet man inte riktigt. Och frågan är om det kanske ens var så att man hade en beteckning på ätten i sig. Det förtäller inte historien.
Ja, för att man kallar Birger Jarls ätt för Folkungaätten, det kommer då från Johannes Messenius, som år 1616 behöver den här termen. Johannes Messenius är en biskop, tror jag, är lite osäker. Det visade sig att år 1936 att Messenius 1600-tals terminologi vilar på en varnhemsk senmedeltida klosteruppteckning som är känd från 1500-talsavskrifter. Enligt denna härstammade Birger Jarl ytterst från en hedning vid namn Folke Fulbyter. Den hade tre söner, Ingemund, Halsten och Ingevalds systerbror. Och Folke Fulbyter ska då ha varit farfar, tror jag, till Folke den tjocke, som vi vet har funnits historiskt. Men grejen är att Folke Fulbyter inte ska ha funnits historiskt. Och det är väl från han namnet kommer på något sätt. Jag vet inte om folkungen, korruption av filbyte
det, eller tanken vad. Är väl att det är folk.
Nej, det är bara att de ungar till folk.
Folkets ungar. Vilket ju inte riktigt låter lika coolt som folkungar. Alltså folkungar, det kommer ju av sig själv då att det låter som att man säger folkkungar när man säger folkungar. Det låter ju rätt ballt. Jag kommer ihåg att när jag jag kommer ihåg när jag, det måste ha varit när jag började sexan eller sjuan var det när jag flyttade in till Örebro. Jag vet inte kom. När jag var yngre i alla fall någon gång så gick jag förbi en vägskylt som det stod Folkungagatan på. Och då kommer jag ihåg att jag hajade till. Och någon anledning har jag ett väldigt tydligt minne av det här. Men jag hajade till av att det stavades med ett K. Alltså folkungar. Och jag fattade inte varför. För jag trodde, jag tänkte att ja, men det måste väl vara folkkungar som det heter då.
Speciellt med tanke på att den etten har så här sån viktig betydelse för Sverige. Att det är så här, den arketypiska medeltids kungafamiljen liksom grundar Stockholm. Och
ja, det Sverige blir saker. Ju ett helt annat Sverige än vad det var innan Folkunga 1 då. Eller Bjälbo 1. Jo, lite så tänkte jag. Nej, så enkelt var det inte. Den här riktiga Folkunga, inte 1 då, men den här riktiga Folkunga-rörelsen, vad är det för människor som vi har att göra med historien? Det är en politisk faktion, kan man väl säga, som börjar streta emot och gnälla mot Erik Eriksson, va?
Ja, det är det uppror som vi talade om i förra avsnittet. Det här är alltså upproret mot Erik Eriksson, Erik Lösbo-Halte, som leds av, vad sa vi nu, Holmger Knutsson, ja precis.
Son till Knut Lange, som också nämndes i förra avsnittet.
Namnet ska ha syftat på den här faktionen, vars största gärning var det här upproret under Holmger Knutsson. Men faktionen ska ha funnits längre, den ska ha funnits, den ska första gången dykt upp år 1210 i källorna. Det är slaget vid Gästillren när erikarna sparkar ut Sverker Karlsson. Bland de stupade slaget hörde en viss Folke Jarl, som ofta har utpekats som folkungarnas upphovsman. I Uppsala-analerna nämns att folket stupade med Multi de Fulkungis, många av folkungarna. I Gråbröder-analerna med Nobiles de Folkungis, folkungaädlingarna. Faktionen ska på något sätt ha kretsat runt den här Folke Jarl, varifrån namnet kommer. Denna faktion gör ett uppror då, så att säga. Enligt västnordiska annaler samt Erikskrönikan bekämpade folkungarna, folkungar Råthe, med framgång kung Erik Eriksson år 1229, vilket ledde till Knut Långes uppstigande på tronen. Ja, då är vi där det är. Erikskrönikan pekar även ut båda upproriska bröderna Holmger och Filip, söner till Knut Långe, som folkungar. Krönikan anger att de uppror som 1247 resulterade i nederlaget vid Sparsätra var baserat på folkungarna. Folkunga sampnado sick och va och vildo konungen om annan tid besta. Erik konungen lyckades va bäther och vanda siger i Sparsäter. Folkunga flydde och haft och tappat, den blev döder som fett var skappat.
Precis. Där har vi en det är alltså då den här gruppen som historiskt kallas för folkungarna, inte folkunga ätten utan folkungarna. Vill du lägga till någonting på just dem? Annars så, för nu, vi börjar röra oss konstigt mot historia istället. Vi ska gå tillbaka till Bjälbo ätten och gå igenom vilka det är.
Avslutningsvis kan väl sägas då att det finns spekulationer om vad de här ville. Det kan jag skriva så här: har vi kanske att göra med ett reaktionärt uppländskt oppositionsparti, folkungarna då alltså, med udden riktat mot det nya götländska herraväldet. Många historiker har gissat så att folkungarna var energiska motståndare till kungamaktens och kyrkans maktuppsving, till det gradvisa utvecklingen av den svenska politiska kulturen. De bekämpade Birial, de bekämpade idén om en ärftlig kungadynasti, de ville behålla det gamla stormannavälde som kännetecknat Svealand under 1000- och 1100-talet. De försökte bromsa centraliseringen runt kyrkan och allt möjligt och sådär. Sen är Dick Harrison är riktigt tråkig här, för han avslutar hela det utlägget med den här väldigt spännande motivationen med att det kanske bara är en gissning. För att man kan inte veta det helt säkert. Och då tar jag bara till Dick Harrison: käften jävla tunt, du, ha lite kul för fan.
Ja just det, men det är bara en gissning. En av flera historiska konstruktioner. Och det är lika möjligt att folkungarna av rent personliga skäl hamnade bakom de frontlinjer där vi befinner dem. Termen kan ha brukats om en eller flera släktfraktioner som konkurrerade om jordegendomar och andra maktresurser lite här och var i landet, med eller utan ideologisk baktanke. Och det där är bara så här, ja, det pajar lite den episka berättelsen om en så här ganska cool eller intressant politisk rörelse som du just byggde upp.
Men för att gå från skämt till lite allvar där, så det finns faktiskt, jag tycker faktiskt att det finns något lite dumt med vad Dick Harrison säger där. För att de kanske bara drevs av personliga politiska ambitioner och inte, alltså ingen har ju sagt att de drevs av ideologi i en modern bemärkelse. Men personliga politiska ambitioner kan ju vara att det här sättet som vi har levt på, alltså med en stark adel och en mindre stark kyrka, ett liksom tingets inflytande, bla 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 bla, det kan ju varit det som gav dem personlig politisk makt. Och inte en övertygelse till den saken, men att de graviterar till en ståndpunkt. Det känns lite som att han sätter upp en halvgubbe.
Ja, men det är ju intressant faktiskt, för de två sakerna han säger ju inte emot varandra, som du säger. Alltså det skulle ju lika gärna kunna vara att de strävade mot att kämpa mot kyrkans och centraliseringens kraft, just för att det är det som de personligen tjänar på. Materiella anledningar, va? Du, där har vi en snabb förklaring om vad folkungarna var, de egentliga folkungarna kan man väl säga. Men vi ska väl också gå tillbaka och prata lite om Bjälboätten då. För om Bjälboätten inte är folkungarna, vilka är då Bjälboätten? Och då har vi ju, som vi redan har nämnt lite grann, Folke, vad var det? Inte Filbunke, jag säger hela tiden Folke Filbunke, vad heter han?
Nej, Folke Fetto som jag vill kalla honom, men Folke den tjocka.
Som är alltså sonson till Folke, Folkfan, vad hette han? Inte Filbunke.
Påstås vara Filbunke. Filbiter. Påstås vara sonson till Filbiter, men vi vet inte om han har funnits. Den första som vi historiskt kan säkerställa är Folke den tjocka. Detta för att han dyker upp i olika källor. Man brukar börja då med Folke den tjocka, för att det är den som man vet har funnits, troligtvis i alla fall. Och detta vet man för att han förekommer i olika oberoende källor. Bland annat en senmedeltida klosteruppteckning från Varnhem, men också hos historieskrivaren Saxo Grammaticus. Man vet inte så mycket om honom. Det kallas som menar att det inte är osannolikt att han var fet. Det är bra take av Rick Harrison. Men det kan också bara vara att folk var elaka mot honom. Det är så här, ja, självklart. Han var gift med den danske kungen Knut den heliges dotter. Och han fick där igenom två barn, Bengt och Knut. Och att en av de här sönerna då i sin tur skulle varit far till Birger Brosa. Jo.
Ja, vi nämnde honom i det förra avsnittet redan. Det är då den så kallade Bengt Snivill. Jag vet inte vad det Snivill är för någonting, men det låter väldigt roligt. Bengt Snivill ska då son till Folke den tjocke. Och han ska då i sin tur ha fått barnen, som du just nämnde, Birger Brosa, som vi rörde vid i förra avsnittet. Karl Döve, som vi också minst sagt nämnde i förra avsnittet. Fast han kan ju inte höra det själv. Och sen då till slut, sist men inte minst, Magnus Minnesköld. Minnesköld. Ja. Som
är far till Birger Jarl.
Och där kommer vi ju in på det här avsnittets huvudroll. Så det är så, fram till Birger Jarl, så är det så som den här Bjälboätten ser ut, tror man. Ish.
Så genealogin i rakt nedstigande led är: Folke den tjocke är far till Bengt Snivill. Bengt Snivill är far till Magnus Minnesköld. Magnus Minnesköld är far till Birger Jarl. De intressanta sidospåren är att Magnus Minnesköls bror, alltså Birger Jarls farbror, är Birger Brosa och Karl den Döve, båda som var framträdande personer i förra avsnittet. Ett annat intressant sidospår är att Magnus Minnesköls andra barn och Birger Jarls bror är alltså Eskil, lagman Eskil, som är personen som skriver eller ligger bakom äldre Västgötalagen i alla fall. Och det ska väl sägas då också, för att placera oss i tid, att vi vet inte exakt när Birger Jarl föddes. Han kan ha fötts någon på mitten av 1200-talet eller mot slutet av 1100-talet, menar Dick Harrison. Dick Harrison föreslår år 1200 för att det är lätt att komma ihåg och för att det är ett bra medeltal. Så låt oss placera oss år 1200 när sagan om...
Ja, vi följer fanan som kamrat Harrison har ställt upp åt oss, helt enkelt. Så det blir också en ganska snygg början för våran berättelse och våran podd, vårt poddavsnitt. Så år 1200 så får den lilla Birger se världens ljus. Han föds då direkt in i det här redan då han föddes då direkt in i den här redan då rätt mäktiga Bjälboätten. För som sagt så hans farbror Birger Brosa är jarl. Och hans andra farbror Karl Döve kommer också vara jarl. Och vi kan väl helt enkelt utgå ifrån att hela den här familjen har någon slags politisk makt och ja, men ganska hög ställning i Sverige. Vi kan också förresten nämna att anledningen till att Bjälboätten kallas för Bjälboätten är ju för att de har ett säte i Bjälbo, va? En borg.
Det är väl deras mäktigaste fästning, tror jag, som många har baserat sig i.
Headquarters, kan man väl säga då. Och vi kan väl också för historien skulle låtsas som att det var där som Birger fick se världens ljus för första gången. Men vi vet inte så mycket om honom.
Tänk den där scenen i Ronja Rövardotter när Ronja föddes.
Ja, exakt, exakt så. Tänk exakt. Det var precis så det var. Men sen så vet vi inte tyvärr inte så mycket mer om just hans uppväxt, för det står ingenting. Vi hittar ingenting, man vet ingenting om hur Birger växte upp, vad han gjorde där under sina tonår. Satt han inne hela dagarna, gick han ut? Ja, vi vet inte. Raggade.
Han spekulerar ju lite, Dick Harrison, om att kan han ha varit med i Estland under de misslyckade korstågen där. For han runt på kontinenten och bildade sig som en del gjorde. Eller bara satt han hemma på Bjälbo och bidade i sin tid, skriver han. Jag hade skrivit något annat. Bara satt hemma och spelade CS. Precis. Och Magnus Minnesköld kom och tjata på honom. Köpte farsan!
Dricker Jolt Cola.
Precis, Jolt Mjöl.
Fy fan dålig. Och...
det är askul att vara
Jolt Mjöl. Ja. Jo, precis. Vi säger att...
Vad är den innan vi går vidare, vi kan inte släppa det här spåret, Ante. Innan vi går vidare, vad var den här tidens motsvarighet till att sitta hemma och spela CS eller Overwatch?
Det måste vara någon så här militära lekar typ. Jag tänker typ strategiskt tänkande, typ ha en stor karta som man flyttar små.
Och kanske fixa massa trälar liksom, och så klädde de ut dem till typ Erikar och Sverker eller någonting. Just det. Och så bara han tar trumman. CS-terminologi, för er som inte hänger med.
Jag tänkte där för en sekund att det självklara jämförelsen är ju att man går ut och jagar någonting, men det är inte alls rätt sak, för att gå ut och jaga är ju alldeles för liksom så här football stud. Då är man ju ute i naturen. Där måste ju ha någonting som är att man sitter inne hela dagarna och är finnig och svettig typ.
Men eftersom att man får spekulera fritt för att man inte vet någonting, så väljer jag att se någon som är så här lanande. Ungefär som jag själv var i tonåren. Finnig, lanande, dricker Jolt Cola. Ja. Fast
Jolt Mjöd. Ja, vi fortsätter där.
Det här skämtet är slut.
Vi har brytit ut den här trasan så många gånger. Den sista droppen Jolt Mjöd har redan droppat ur trasan för länge sedan. Så, det som hände då... Ja, innan vi fortsätter bestämt. Han hade ju en gäng bröder. Vi har redan nämnt lite grann vid dem. Vi nämnde Eskil, biskopen. Eller inte biskopen, förlåt, lagmannen.
Han är lagman. Men hans bror Karl är biskop, exakt, i Linköping däremot. Och biskop Bengt är också biskop i Linköping. Elof, vi inte vet så mycket om. Han bara heter Elof.
Ja, om vi tittar på den här familjeträdet som finns med i Alens Eka, så är det ju, det är så här ett ganska stort familjeträd för under Magnus Minnesköld. Alla de här barnen har en liten beskrivning av vad de gör för någonting. Karl, biskop i Linköping, Bengt, biskop i Linköping, Eskil, lagman i Västergötland och så Elof. Ingen tid om när han dog, ingenting om vad han gjorde. Han kanske var sladdungen liksom, som fick göra lite vad han ville och bara chilla runt.
Han kanske åkte jättesnabba resebilar och målade egen konst och sådär.
Men alla de här hade ju sina egna sköldar. Det var det här jag skulle komma in på egentligen. För Birger Jarls sköld pryddes av ett lejon. Ovanför tre stycken balkar, brukar det kallas så. Alltså tre linjer, och sen är det ett gäng rosor på. Och det nämndes lite kort i Jarlens Ekel att de andra ungarna i den här Magnus Minnessköldes barnskaran, de har också lejon och balkar på sina sköldar. Och det verkar finnas en historisk tanke om att det kan vara så att de barnen som kommer den första äktenskapet hade ett lejon på sin sköld, och barnen som kom i det andra äktenskapet hade ett lejon och tre balkar på sina sköldar. Intressant sätt att dela upp familjen på.
Ja, man kanske skulle ha något avsnitt om man dyker ner mer i medeltida heraldik. Det skulle kunna vara kul. Men ja, ja. Smakprov på det i alla fall. Ja, man kan ju sammanfattningsvis då säga om den unge Birger att vi vet helt enkelt typ ingenting. Man kan spekulera, han kan ha rest runt på kontinenten, han kan ha varit med i tidiga tåg, han kan ha varit i tidiga tåg, krigståg.
Tidiga tåg. Som vi vet så är ju kungar och adliga intresserade av att åka tåg tack vare vårt stående inslag i Kungpoddens bevakning av svensk damtidig
bevakning av kungafamiljen. Man hittar oväntad kunskap i alla Kungpoddens segment här. Ja, men eller om han ja, var med i Estland, allt vad det kan ha varit. Men däremot, han började dyka upp lite på scenen när han i Erik Erikssons hov, alltså Erik Lespahaltes hov, börjar få en, inte riktigt en titel eller sådär, men han bara får en informell position, av att vara en kungen närstående man.
Ja, precis, han blir en del av Erik Lespahaltes posse, så att säga.
Och han i sin karriärsbana då i det hovet är lite blockad av Ulf Fase, sin kusin.
Som är jarl.
Ja, för att Ulf Fase är jarl då. Ja, alltså allt Birger Jarl ser som möjligt att göra här är ju att bara knyta nära kontakter mellan sig själv och kungahuset och bida sin tid. Han gifter sig bland annat med kungens syster Ingeborg och så. Han, under den här tiden innan han är jarl här, Birger begins liksom, before the rise of Birger, så är han inblandad lite. Han verkar ha en typisk juridisk funktion. Han, det finns ett vittnesmål här om när han åker ner till Nydala kloster, för att munkarna där hade hamnat i konflikt med finnvedingar om rätten till att bruka två större skogsområden. Och det är först när Birger dyker upp som de verkar komma till en kompromiss.
Ja, just det.
Så det är bara ett stickprov på vad han kan, ja, vad man gör.
Ja, precis. Det är en ganska dålig kompromiss här för mig däremot. För de helt enkelt gör så att den ena sidan får den ena landsfläcken och den andra sidan får den andra landsfläcken. Men munkarna får dessutom rätten att fiska, jaga, bedriva biodling och svinuppfödning på den andra sidans mark. Så det känns ju lite som att så här, ja, vi delar upp det här så att ni får en sida, ni får en sida. Och förresten, ni får göra alla de sakerna som ni får göra på den egna sidan får ni också göra på den andra sidan. Men bara den ena sidan får göra det. Ja, seems fair.
Undrar om finnvedingarna då insåg hur orättvist det var och bara inte orkar käfta. Eller om de bara, ja men låter
det
bra.
Låter väl ändå, låter väl rimligt. Låter det låter väl rättvist. Ah, ja, han har ju ändå en del, han håller ändå på med en del saker innan han blir jarl också då, som sagt. Han åker runt som någon slags medlare och så vidare då. Han är också som sagt då nära man till kungen. Enligt norrmännen så är han tydligen rätt så krigslysten, för år 1225 till exempel så härjar den norska kungen Håkon i Norge, och då är det ett gäng runt den svenska kungen Erik Eriksson som tycker att man ska bedriva en hämndaktion mot Norge, alltså visa vem som bestämmer. Ni kan inte hålla på och rida in i Värmland hur som helst och härja. Men den dåvarande jarlen Ulf Fase, som är en liten jävla kuck, han slutar istället fred med norrmännen. Samma norrmän som då tyckte att Birger var alldeles för krigslysten och för aggressiv.
Jag är väldigt för det här med att dela upp historien i liksom vilka som är kax och hanrejer och vilka som är tjäds och har liksom stor penis och sådär. Men jag tycker man kan se den här historien på ett annat sätt, för att det är lite just som att det är Birger begins här, att det är Birger innan han är jarl. Så det här är lite när det är en sån här ung hothead liksom.
Verkligen.
Du ska inte tro att de är något. Och så att Ulf Fase bara backa, sätter ner. Ja. Och den unge Birger kan ju inte förstå så här, bara, men man backar aldrig, man måste uppföra sig
själv.
Men sen när han blir äldre så ser vi att han är ju mycket mer pragmatisk. Så det känns ju lite som hans karaktärsark här liksom, att han går från att vara, ja, en ung hothead som bara vill bråka och visa att han är tuffast och starkast liksom. Men sen inser han att så här, riktigt självförtroende är att kunna liksom.
Ja, för senare så blir ju det lite av hans grej, att han lyckas stifta fred och komma överens med alla möjliga kungar runt om Sverige och alla möjliga adelsmän och stormän och sådana där saker. Men han är ju också ett intresse i öster, som vi redan pratade om förra avsnittet också, nämligen Tavasteland, och han bygger upp den Tavasteborg. Alltså borta i Finland då, där han bedriver någon slags, ja, vissa kallar det för korståg.
För det vi kan tillföra här är väl att, alltså det kan som sagt i en större kontext då, att det är hela vad vi idag kallar för Finland, men som består av en massa olika finno-ugriska folk vid den här tiden, är liksom, det är bara en stor jävla buffertzon som är, ja, den är inte så tätbefolkad och det är ganska primitiva stammar och sådär. Men det är buffertzon mellan Novgorod och Sverige, och båda de här rikena har, befinner sig i en liknande situation, att de har, ja, plötsligt blivit rätt starka och har möjligheten att expandera. Mm. Och då är liksom det uppenbara, det är lite nybyggargrej liksom. Det.
Ja, båda är intresserade av den här markmassan som är relativt stor och som det ändå finns, ja, det finns kust, det är vi Finska viken och så vidare. Och det finns ganska mycket land som man kan, ja, man roffa åt sig.
Om jag har förstått det rätt så är det väldigt viktiga med att kontrollera det där. Dels då kusterna runt Östersjön, kontrollera Östersjöhandeln. Mm. Men sen också att det är naturresurserna i Bottniska viken. Mm. Att det är pälsar och så, men också koppar, va? Tog inte det upp tidigare?
Jo, jag tror det.
Mm. Mm. Så det blir liksom ett race to the finish här när det är. Att de har äntligen, under Birger Jarl här så börjar de äntligen, Sverige börjar få sin shit together, och man kan liksom, man har väl kanske resurserna att kunna liksom ha ett, ja, liksom expandera på något sätt. Och ja, det kanske går inte djupare in på den att Novgorod går där under liknande förhållanden. Och så det här innan Birger Jarl, mm, så är han väldigt aktiv då i den här framstöten i österled. Mm. Jag tyckte en lite rolig formulering var så här: kung Erik Ulfase Birger Jarl, som han det här då kallas, trots att Ulfase fortfarande lever och han inte är en jarl, ja, men han kallar honom för jarl, ja, här. Och de andra svenska stormännen hade alltså ett konkret säkerhetspolitiskt behov av att blockera novgorodisk expansion och att skydda den svenska kolonisationen, samtidigt som de egenskap av kristna hade en välkommen plikt att underkuva och sprida evangelium bland de ännu okristnade österlänningarna. Det var en sån här rolig opportunistisk formulering typ, att man bara, för att vi, tidigare så var det ju, i förra avsnittet så var det någon kung där som fick från påven ett erkännande som kung. Ja, också en välsignelse att sprida kristendomen i öst. Ja. Det är lite kul att tänka att Birger Jarl är där och krigar. Just det, ja! Aj. Men vi är ju kristna också. Ja, men fan vad bra. Ja, men det, fan, då kör vi på.
Ja, vi slåss för kristendomen, ja. Mm. Perfekt. Okej, okay, fortsätt. Ja. Med det så kommer vi väl kanske in i den tidigare nämnda Reis. Tyska. Den tidigare nämnda Rise of Birger. Alltså hur Birger till slut då kommer till makten. Eller?
Mm. Ja, precis. Så efter att han har härjat lite i Tavastland här och fått stora framgångar, kanske på ett sätt gjort Finland svenskt kan man säga, make Finland svenskt again, så kommer då den här konflikten med Holmger Knutsson, som vi nämner, ja, om och om igen.
Och hans bror
Filip också. Behöver
inte gå
så djupt in på det kanske. Ja, vi behöver kanske inte gå så himla djupt in på det. Ja, det är Filip och massa personer inblandade. Men det är slaget vid Spärrsätra, och det är, ja, det kallas såna fel, fuck honom. Anledningen som vi tänker gå efter i alla fall, det är att det här är ett uppror mot en mer centraliserad kungamakt till förmån för det här stormannaväldet, en decentraliserad, mer aristokratisk modell. Så centraliseringens man här, Birger Jarl, trycker ner det här upproret. Men det är väl händelseförloppet här, och vad Ulf Fases roll i relation till upproret. Vill du ta den kanske, för du tyckte det var rätt intressant.
Ja, för frågan är ju då vad Ulf Fases roll var i det här upproret, eller kanske snarare inte i upproret, men i och med upproret. Vad gjorde Ulf Fase? För efter upproret så är inte Ulf Fase med i leken längre. Det är ju då Birger Jarl stiger fram och blir jarlen. Dick Harrison har tre förslag på vad som kan ha hänt med Ulf. Antingen
1. Ulf Fase var socialdemokrat.
Ulf Fase. Jag ger dig tre.
Throwback! Det tidiga avsnitt.
Woop, woop, woop.
Fanservice, le, lyssnare.
Throwback. Släng in throwback-jingeln här nu. Vi behöver en sån. Förr eller senare kommer vi behöva en sån. Det finns tre då förslag som, från Dick Harrison, vad Ulf Fases roll under den här tiden var. Det första förslaget, kanske det allra tråkigaste, är att, ja, men Ulf Fase helt enkelt står fast vid kung Eriks sida och bekämpar det här upproret, och sen dör efteråt och Birger Jarl tar makten. Ja, ganska tråkigt. Det andra förslaget är att Ulf Fase dör strax innan eller under det här upproret och att Birger Jarl då stiger fram i hans ställe, så att säga. Men mitt favoritscenario, det tredje scenariot som jag tycker att vi ska köra på för att det är mest action och mest spännande, det är att Ulf Fase...
Och för att Dick Harrison tror på det.
Ja, just det. Precis. Och vi väljer ju alltid att följa Dick Harrisons väg, förutom när det inte passar oss.
Precis.
Det är nämligen att Ulf Fase skulle ha någon slags egen vinning av det här upproret. Han kanske såg att Erik Eriksson var relativt svag kung. Jag menar, han var ju läsp och halt och fattade inte vem som var döv och vem som inte var döv. Så Ulf Fasa ska då enligt, enligt det här scenariot kanske ha stöttat den här rebellgruppen på ett eller annat sätt. Det kan ju betyda att ja, men man kanske gjorde det lättare för dem, eller man, ja, vad vet jag. Det kanske inte nödvändigtvis just var att han stöttade dem öppet, men ändå på något sätt så högg han kungen i ryggen ändå. Och då ska Birger Jarl då ha hoppat fram som kungavännen och den ärorika, ärliga mannen som han var. Och ja, helt enkelt ha försvarat Erik Eriksson och störtat det här upproret.
Jag håller med om att det är den spännande, mest spännande taken. Och jag håller också med om att beskriva Birger Jarl som en övermänniska, superhjälte, ja, och sådär. Men jag skulle ändå vilja nyansera något.
Du, fan vad du alltid ska komma här och nyansera hela jävla tiden.
Jo, jag känner mig som en jävla tönt faktiskt. Men jag, likväl så vill jag säga så här. Jag tycker Birger Harrison, Dick Jarl, uttrycker det ganska väl här. Birger hör till, ja, så här. En klyfta uppstår mellan folkungakretsen å ena sidan och kungen och vissa stormän å den andra. Birger hör till de senare, alltså inte folkungakretsen. Och nu får han en gudasänd chans att mota bort sin maktrival från kungens närhet. Detta scenario finner jag personligen mest troligt.
Det här är ju väldigt, alltså, bra.
Det är väl lite kul, för att det här motsättningen som Dick Harrison kanske gör mellan, som han kallar det, ideologi, vilket jag tycker är ett begrepp han för till det här, men, och personliga intressen går ihop här lite. Att, alltså, Birger Jarl och hans stormannafaktion kan ju helt enkelt bara sätta ett värde i att ha en centraliserad kungamakt på grund av deras position, vad nu den kan ha varit. Men det är ju helt och hållet i harmoni med hans väldigt individuella ambitioner om att, ja, oj då, jag tycker nog ändå att det här är, jag lutar mer åt det här hållet. Han kanske inte var så djupt övertygad, men jag märker att Ulf Fasa lutar åt det här hållet, och det cementerar vad jag ska göra, för att om det är någonting jag vill så det blir av med Ulf Fasa. Så det är ju inte som att de här sakerna typ, ja, liksom att hans klass eller faktion, deras mer större intressen liksom på ett mer enhetligt plan, att det liksom antingen så finns det sådana intressen eller så finns det bara individuella personliga intressen. De hör väl ihop liksom.
Ja, Dick målade ju upp lite den här bilden av att Birger satt och väntade på att Ulf Fasa skulle göra ett snedsteg eller skulle bli svag på något sätt. Och här får han ju verkligen chansen att ta kungens parti mot Ulf Fasa och visa sig som den, ja, den rättmätiga jarlen som alltid står på kungens sida och så vidare och så vidare. Nu var det ju kanske inte riktigt så i slutändan, men det var, han fick ju i alla fall visa upp den sidan av sig själv och då kanske också påvisa hur svag och förljugen Ulf Fasa var. Well played.
Well played.
Så verkligen, så ur det här då sen så stiger Birger Jarl då upp som just Birger Jarl. Han är inte längre Birger Magnusson utan Birger Jarl. Coolt.
Han är Birger Jarl. Han halshugger Holmgren Knutsson och sådär då. Och sen kan vi gå över till när han börjar konsolidera sin makt som jag lite. Och det första som kan nämnas, just för att det inte står med i vårt manus här, så tänkte man kan ta upp det innan vi missar det. För att hans tid innan Jarlen karaktäriseras ju delvis då av hans konflikter med Norge. Och det är lite intressant, hans maktövertagande får inga negativa följder till relationen till Norge. Utan han har väl då the time of war is past, now the time of peace is come. Han har haft sin karaktärsutveckling här.
Precis.
Och nått någon slags slutsats. Han når en fredlig lösning på grannsämjan. Där det här, denna lösning nås i Lödöse. Lödöse represent, shout out.
Yes, ännu en gång.
Kung Håkon bidrar själv till freden genom att hans son Håkon, det här är deras Erik och Björn. Hans son Håkon ska då gifta sig med Birgers dotter Kissa och så blir de vänner genom och så.
Precis. Och med det här så cementeras ju en ganska långgående vänskap mellan Norge och Sverige under den här tidsperioden i alla fall. För lite senare så det återkommer hela tiden det här att, ja, men Norge och Sverige gör gemensam sak, och när Norge ser en chans att trycka till dansken, då ser ju också svensken en chans att trycka till dansken. Så man knyter band här emellan, och det är väl ändå rätt snyggt gjort kan man väl säga.
Härligt maktspel. Trycka till dansken, det är bara vackra ord. Musiken
verkligen.
Tack. Ni svenska vaktton med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark. utskitet av kalk och vatten. Och det här Sverige, hugget i granit, dansk jävlar. Dansk jävlar!